Syrien kommer inom de närmaste dagarna att övergå från aktivt försvar till offensiv med moderna vapen som Israels armé inte blir i stånd att möta. Uppges det enligt AFP att den sovjetiske Beirut-ambassadören Asimov sagt vid ett möte idag med libanesiska politiker. Strider rapporteras också idag från båda fronterna. På den syriska fronten uppges israeliska trupper enligt en militärkommuniké från Tel Aviv ha brutit igenom de linjer som hållits av irakiska förband. På Sinai-fronten är stridsintensiteten enligt egyptiska rapporter lägre än igår och enbart spridda sammandrabbningar har förekommit på olika håll. Egyptiska kommandosoldater uppges ha tillfogat israelernas svåra förluster vid en överraskningsattack mot försvarsställningar vid den norra Sinai-kusten. Israeliska plan rapporteras idag ha bombat flygfält och robotbatterier djupt in i Egypten samt oljedepåer vid den syriska Medelhavskusten. Österrike ska få ökade råoljeleveranser från Libyen och Saudiarabien som kompensation för bortfallet av oljeleveranserna från Irak, vilka upphör på grund av kriget i Mellanöstern. Förutom Libyen och Saudiarabien har nu internationella oljebolag lovat leverera omkring 750 000 ton råolja till Österrike.
Den 17 oktober 1973.
De egyptiska militärmyndigheterna mörklade idag helt nyhetsrapporteringen från Sinai, där Israel har rapporterat fortsatta häftiga pansarstrider. Egypten har inte meddelat något om försöken att stoppa den israeliska kommandostyrka som tagit sig bakom de egyptiska linjerna på Suezkanalens västra strand. Enligt en militärkommuniké i Damaskus förstörde syriskt artilleri idag två israeliska robotramper i Golanbergen och tre israeliska plan sköts ned vid anfall mot de syriska städerna Latakia och Tartus. På officiellt håll i Jordaniens huvudstad Amman meddelades det idag att jordanska trupper deltagit i striderna mot Israel på den syriska fronten. Turkiets nyhetsbyrå rapporterar att fem sovjetiska landstigningsfartyg och ett sovjetiskt lastfartyg med krigsmateriel idag passerade Bosporen på väg söderut mot Medelhavet. Samtidigt rapporterar nyhetsbyrån AFP att de amerikanska leveranserna av krigsmateriel till Israel har ökat.
Kvalificerade egyptiska bedömare och diplomatiska källor här i Kairo är nu övertygade om att både Sovjetunionen och USA är ytterst angelägna att få slut på det krig som fortfarande rasar på två fronter i Sinaiöknen och uppe vid Golanhöjderna. Välplacerade sovjetiska iakttagare bekräftar detta och alla tecken tyder på att det är amerikanerna som nu får det svårast att övertyga sina allierade i Israel om det angelägna i att stoppa striderna och få till stånd allvarligt menade förhandlingar. Vill man ha en garanti för fred i det här området gäller det att se till att det inte finns någon förlorare i detta krig, säger en välinformerad sovjetisk observatör här i Kairo. Det gäller för båda sidor att rädda ansiktet. De arabiska framgångarna på slagfältet, åtminstone vad Sinai-fronten beträffar, gör det möjligt i varje fall för Egypten att erbjuda vapenvila och överläggningar. President Sadat anslog också tongångar i den riktningen i sitt tal till den egyptiska nationen igår, och en vapenvila nu skulle också innebära att Suezkanalen kunde öppnas och en ny stilleståndslinje dras 20-30 kilometer öster om denna viktiga vattenväg. Härifrån sett så förefaller det ytterligt osannolikt att USA i detta läge skulle kunna övertala den israeliska regeringen att göra halt vid de nuvarande frontpositionerna. För försvarsminister Moshe Dayan skulle detta innebära ett svårt personligt nederlag. Myten om den israeliska arméns oövervinnelighet skulle vara krossad, den starkt befästa bar levlinjen passerad av egyptiska trupper och Israels militära position avsevärt försvagad. Den egyptiska officiella inställningen är att kriget bara har ett syfte, nämligen att uppnå en politisk lösning, men denna lösning måste ovillkorligen innebära att de ockuperade arabområdena återlämnas till sina rätta ägare. Om den politiska ledningen här i Kairo är beredd att sätta sig ner vid förhandlingsbordet innan Israel gett uttryckliga löften om att dra sig tillbaka till 1967 års gränser, det återstår att se. Det vore i så fall en gest med många egyptiska bedömare som skulle visa vilken part i den här konflikten som har den verkliga fredsviljan. Ulf Gudmundsson, Kairo.
Söndagen den 21 oktober 1973.
Amerikanske utrikesministern Henry Kissinger har idag samtalat med den ryske partichefen Leonid Brezhnev i Moskva om den aktuella situationen i Mellanöstern, som det heter. Moskva och Olle Stenholm.
Det meddelades officiellt i Moskva på söndagen att USA och Sovjet söker möjliga vägar att återupprätta fred i Mellersta Östern i de samtal som pågår mellan den sovjetiske partiledaren Leonid Brezhnev och USAs utrikesminister Henry Kissinger. De möttes för 4 timmars förhandlingar i Kreml på söndagen. Efteråt utfärdades en kort kommuniké i vilken det ordagrant heter: den aktuella situationen i Mellersta Östern granskades i detalj och möjliga vägar att återupprätta fred i området diskuterades. Förutom Brezhnev deltog från sovjetisk sida utrikesminister Gromyko och ytterligare 4 personer. På den amerikanska sidan av förhandlingsbordet satt vid sidan av Henry Kissinger biträdande utrikesministern för Mellersta Östern-frågor Joseph Sisko och 4 man till. Samtalen fortsätter på måndagen. 2 timmar efter det att Dr. Kissinger kommit till Moskva på lördagskvällen tog Leonid Brezhnev emot i Kreml för en första diskussionsrunda på 2 timmar. Därefter åt parterna gemensam kvällsvard 11:15 på kvällen. Förutom den korta kommuniken på söndagseftermiddagen iakttar båda sidor fullständig tystnad om diskussionens innehåll. På amerikanskt håll betonar man att det inte rör sig om förhandlingar som måste leda fram till ett gemensamt stormaktsutspel om Mellersta Östern, utan att det helt enkelt rör sig om samtal. Det var Leonid Brezhnev som i fredagskväll strax efter regeringschefen Kosygins återkomst från Kairo och samtalen med president Sadat kontaktade president Nixon, dock inte på heta linjen framhålls det på amerikanskt håll i Moskva, och inbjöd utrikesminister Kissinger till Moskva. Inom 12 timmar var Kissinger och hans stab på väg i flygplan. Olle Stenholm, Moskva.
Initierade kommentatorer skriver nu i Kairo-pressen att den ryske regeringschefen Kosygin hade med sig en tämligen utförlig fredsplan när han i förra veckan besökte den egyptiska huvudstaden och bland annat förhandlade med den egyptiske presidenten Sadat. Men araberna tycker krig går bra och vill inte gå med på eldupphör. Beirut och Jan-Olof Pettersson.
De sovjetiska amerikanska samtalen i Moskva följs givetvis med stort intresse i arabvärldens huvudstäder. Men av kommentarer i press och radio framgår det klart att arabstaternas intressen inte behöver överensstämma med supermakternas önskan om att så snabbt som möjligt få slut på en konflikt som kan komma att hota de stora fredliga samexistens. Tvärtom så varnar flera skribenter i Kairo-pressen arabregeringarna för att gå med på en snar vapenvila. En vapenvila som bara skulle återföra situationen som den var före krigsutbrottet den 6 oktober. Den stora Kairo-tidningen Al-Gumhuria skriver i helgen att striderna inte kommer att upphöra förrän arabvärlden har nått sina politiska mål. En återgång till 1967 års gränser och en internationell konferens som bland annat ska ta upp Palestina-arabernas rättigheter. Det var de målen som president Sadat formulerade i sitt tal i veckan. Och president Sadats förtrogne Ihsan Kadr Kudus förklarar i en annan tidningsartikel nu att beslutet att strida var ett rent arabiskt beslut utan sovjetisk medverkan. Det har i Beirut tolkats som en klar vink om att beslutet om eldupphör också kommer att fattas av araberna själva. Enligt uppgifter som har nått Beirut från Kairo så lade den sovjetiske regeringschefen Kosygin fram tämligen detaljerade förslag då han besökte Kairo i veckan. Det har uppgivits att Kosygin bland annat ska ha framkastat den gamla tanken på en rysk-amerikansk fredsstyrka mellan israeler och araber. Men det uppges också från Kairo att de egyptiska ledarna inte gick med på alla de förslag som Kosygin kom med. Den arabiska hållningen kan naturligtvis ändras om de arabiska arméerna skulle gå mot en katastrof på slagfältet. Men så länge som ingen av parterna har vunnit någon avgörande seger, och bara det ses i arabvärlden som något av en seger för de arabiska styrkorna, så inriktar sig arabregeringarna på fortsatt krig. I ett utdraget krig anser sig araberna vara de starkare. Och med tanke på de väldiga förhoppningar som nu har växt i arabvärlden efter de inledande militära framgångarna, så kan det bli mycket svårt för en arabisk politiker att gå med på en vapenvila som bara befäster den rådande situationen. Jan-Olof Pettersson, Beirut.
Och stridsläget idag. Den israeliska militären fortsätter att hävda att Israel har initiativet i striderna, i synnerhet vid Suezkanalen. Hälften av de egyptiska robotbaserna på den västra kanalstranden har förstörts av de israeliska förband som gått över Suezkanalen, hävdar man i Tel Aviv. Åke Wiklund.
Även om de militära talismännen i Tel Aviv inte sprider allt för mycket ljus över vad som sker just nu på den egyptiska fronten, så börjar ändå linjerna klarna en del efter 2 veckors strider. Vad man bevittnat under den gångna veckan är en israelisk manöver som i ett slag gav dem initiativet i kriget efter en längre tids dödläge vid Suezkanalen. Utgångsläget för israelerna var att uppemot 100 000 egyptier fanns och finns alltjämt fast förankrade på Sinai-sidan av kanalen. På den egyptiska sidan, framme vid fronten, ett 50-tal robotbatterier som ett dödligt hot mot det israeliska flyget, men skyddet och räddningen för egyptierna. Enligt amerikanska källor är nu 12 000 israeler på andra sidan kanalen. Det har vidgat och fördjupat operationsbasen som utgår från kanalsträckan mellan Stora Bittersjön och Ismailia. Och det har, alltjämt enligt israeliska rapporter, gradvis satt robotbaserna ur spel. Mer än hälften av dem ska, sägs det, ha förstörts av invasionsstyrkorna. Med den israeliska armén nu på båda sidor av Suezkanalen har situationen utvecklats så att de egyptiska styrkorna på Sinai-sidan faktiskt utsatts för korseld från båda stränderna. Det ska framhållas att det inte finns några upplösningstendenser hos de egyptiska styrkorna. De har, säger israelerna, gjort kännbara förluster, men det är inte på något sätt slagna. Och senast igår sa försvarsminister Dayan att det skulle dröja ännu innan segern var vunnen. Åke Wiklund, Tel Aviv.
Och här är den egyptiska versionen av striderna på den västra sidan av kanalstranden. Den egyptiska militären har idag hållit presskonferens i Kairo och vi har just fått den här rapporten från Lars Gunnar Erlandsson.
Den militära talesmannen general Mokhtar framträdde i en överfylld lokal i Kairos radio- och tv-hus tillsammans med president Sadats presssekreterare Ashraf Gorbal. Presidentens presssekreterare inledde med att konstatera att Egypten när det gäller propagandakriget befinner sig i ett underläge. Men vi försöker återge sanningen, sa Ashraf Gorbal. General Mokhtar svarade dels på i förväg ställda frågor och dessutom fick journalisterna möjlighet att ställa några direkta frågor under den en timma långa presskonferensen. Den egyptiska generalen slog fast att allt tal om att de israeliska trupperna skulle vara på väg mot Kairo är gripet ur luften. Israelerna har under de senaste 5 dagarna genom att slå pontonbroar över Suezkanalen lyckats att etablera sig på Västbanken, medgav general Mokhtar. De har använt sig av amfibiefordon och amfibietanks för att nå västra stranden, sa den egyptiske militärtalesmannen. Men israelerna är omringade och de befinner sig i isolerade grupperingar bara 5-7 kilometer in på egyptiskt område. Generalen medgav emellertid att de vid några tillfällen gjort angrepp mot de vägar mot Kairo som utgår från Ismailia och från Suez. Men ingen av de här vägarna har vid något tillfälle varit avskuren, sa general Mokhtar. Israelerna har fortfarande, enligt honom, först etablerat sig på Västbanken genom att slå pontonbroar. Dessa har förstörts av egyptiska styrkor och sen har israelerna lyckats på nytt att slå nya broar. Det har hela tiden varit frågan om 3 brofästen som israelerna lyckats etablera. Lars Gunnar Erlandsson, Kairo.
Och så långt Mellersta Östern idag.
Måndagen den 22 oktober 1973. Klockan 17.
Dagens eko Mellanöstern. Vapenvila på Sinai-fronten om knappt en timme. Egypten och Israel går med på FN-resolutionen om eldupphör. Mer osäkert om utvecklingen på den norra fronten. Syriens reaktion på resolutionen dröjer. Sensationell vändning i IB-affären. 5 personer anhållna som...
Sedan Egypten idag förklarat sig redo att gå med på en vapenvila har också Israel gett order till sina styrkor om eldupphör. I den israeliska orden heter det dock att striderna ska upphöra enbart på den egyptiska fronten. Båda parter reserverar sig emellertid med tillägget att vapenvilan endast kan iakttas om motparten inställer alla fientligheter. Vapenvilan ska enligt FNs säkerhetsråds resolution inledas klockan 18 ikväll svensk tid och gälla samtliga fronter. Jordanien uppges ha godtagit förslaget om vapenvila men har ännu inte gett något officiellt svar. Något svar föreligger inte heller från Syrien men den syriska utrikesministern uppges ha kallat till sig arabstaternas beskickningschefer. Irak och Libyen godtar inte säkerhetsrådets förslag och den palestinska organisationen PLO avvisar kategoriskt varje förslag om vapenvila i Mellanöstern.
Tisdagen den 23 oktober 1973.
Uttalandet hette det att detta kan få de allvarligaste följder. Sovjetunionen krävde att Israel omedelbart upphör med fientligheterna och drar tillbaka sina soldater till de linjer som de höll igår kväll. I FN-högkvarteret i New York uppgavs det ikväll att Sovjetunionen kräver att säkerhetsrådet antar en ny resolution i vilken Israel uppmanas att lämna de områden som har erövrat sedan vapenvilan trädde i kraft. Säkerhetsrådet som har sammankallats på Egyptens begäran skulle enligt de senaste rapporterna inleda sitt sammanträde klockan 21 svensk tid. Israels premiärminister Golda Meir sa idag inför parlamentet som hade kallats till en extra session att om Egypten fortsätter att bryta mot vapenvilan anser sig Israel ha fria händer att göra vad omständigheterna kräver. Hon framhöll också att Israel fäster stor vikt vid den klausul i säkerhetsrådets resolution som fastslår att förhandlingar mellan parterna ska inledas när vapenvilan träder i kraft. Den amerikanska regeringens auktoritativa tolkning är att sådana förhandlingar ska föras direkt mellan parterna, sa fru Myr.
Torsdag den 25 oktober 1973.
Dagens eko, USAs styrkor världen runt i stridsberedskap efter sovjetplaner att sända trupper till Mellanöstern. Dramatiskt supermaktsspel kring Mellanöstern hotar avspänningen mellan USA och Sovjet. Mobiliseringen märks också i Europa. Amerikanska pansarstyrkor har gått i ställning mot gränsen till Östtyskland. USAs utrikesminister Kissinger i presskonferens.
We are not seeking an opportunity to confront the Soviet Union. We are not asking the Soviet Union to pull back.
Vi söker inte konfrontation med Sovjetunionen, sa Kissinger. Tillfället att gå den gemensamma vägen i säkerhetsrådet och i diplomatin är öppen. Men Kissinger sa också, vi kan inte på några villkor gå med på att stormaktstrupper sänds till Mellanöstern. Vi ägnar en stor del av ekot åt den här utvecklingen i övrigt.
Den amerikanske utrikesministern Henry Kissinger sa vid sin presskonferens i eftermiddags i Washington att USA stöder förslaget om en internationell övervakningsstyrka i Mellanöstern. En förutsättning är dock, sa han, att det inte kommer några trupper från någon av de fem länder som är permanenta medlemmar i FNs säkerhetsråd. Nixon-administrationen kan inte på några villkor gå med på att en gemensam amerikansk-sovjetisk styrka sänds till Mellersta Östern för att övervaka vapenvilan, fastslog utrikesminister Kissinger. Ännu mer motsätter vi oss att någon av stormakterna, särskilt en kärnvapenmakt, på egen hand sänder styrkor till området, sa den amerikanske utrikesministern. President Nixon inställde idag för andra gången på ett dygn sin planerade tv-förklaring av sina åtgärder i Watergate-affären. Orsaken är situationen i Mellanöstern, meddelar Vita huset. I Moskva uteblev den sovjetiske partichefen Brezhnev vid det så kallade fredskrafternas världskongress, och bland observatörer i Moskva kopplades detta ihop med utvecklingen i Mellanöstern. Vita huset bekräftade i eftermiddags att de amerikanska styrkorna över hela världen har försatts i beredskap som en försiktighetsåtgärd. Order om den amerikanska beredskapen uppges har getts sedan Sovjetunionens ambassad i Washington överlämnat en not som den demokratiske senaten Henry Jackson betecknade som en hård och brutal not om möjligheten av att Sovjetunionen på egen hand kunde sända trupper för att övervaka vapenvilan. Enligt Kairo ska israelerna ha tagit upp striderna igen och fortsätta sina anfall vid Suezkanalen. Det uppges att markanfall har satts in mot staden Suez i söder och flyganfall mot Port Said i norr. Även egyptiska ställningar söder om Ismailia sägs ha utsatts för flyganfall.
Vi låter till det dramatiska supermaktsspel som Mellanösternkrisen nu har utlöst, Bo Karlström.
USAs väpnade styrkor har alltså lagts i stridsberedskap över hela världen, och anledningen ska enligt uppgifter från Washington vara att Sovjets USA-ambassadör Dobrynin i natt överlämnade en skarpt hållen not till USAs utrikesminister Henry Kissinger. I den hette det att Sovjet var redo att sända trupper till Mellanöstern även om USA inte ville delta i en övervakningsstyrka där. Detta skulle alltså vara den direkta anledningen till att USA idag har tagit det dramatiska steget att ge order till de väpnade styrkorna över hela världen att inta beredskapsläge. Detta gäller även det strategiska bombflyget, det vill säga kärnvapenbombarna, och en fallskärmsjägarbrigad i USA. Det gäller alltså enbart amerikanska styrkor, inte NATO-trupper. Från Washington spelar man ner dagens åtgärder och säger att det är en säkerhetsåtgärd och av rutinkaraktär. Men samtidigt kommer rapporter från Västtyskland som talar om att amerikanska pansarstyrkor gått i ställning vid gränsen till Östtyskland. Vad avsikten med det amerikanska handlandet än är, så har det på ett allvarligt sätt skärpt spänningen mellan USA och Sovjet. Den bräckliga avspänningen mellan de två supermakterna är i fara. Det har idag antytts att den ökade amerikanska beredskapen också skulle ha en inrikespolitisk bakgrund. Att Nixon genom att skapa intrycket av en allvarlig kris drar uppmärksamheten från sin egen situation efter de senaste Watergate-avslöjandena. I en tid av kris i världen angriper man inte nationens ledare. Men detta vore väl lite väl cyniskt, att skapa en allvarlig världskris för att rädda sitt eget skinn. Skälet skulle alltså framförallt vara att USA vill visa Sovjet att man menar allvar när man motsätter sig stormaktstrupper i Mellanöstern, och särskilt då enbart sovjetiska. Det var Egyptens president Sadat som begärde att USA och Sovjet skulle sända trupper för att övervaka vapenvilan i Mellersta Östern.
Det var alltså Bo Karlström. Den amerikanska utrikesministern Henry Kissinger höll för en stund sedan en presskonferens i Washington om det amerikanska beslutet att försätta trupper världen runt i stridsberedskap. Henry Kissinger.
We are not seeking an opportunity to confront the Soviet Union. We are not asking the Soviet Union to pull back from anything that it has done. The opportunity for pursuing the joint course in the Security Council and in the diplomacy afterwards is open. The measures we took and which the President ordered were precautionary in nature. They were not directed at any actions that had already been taken, and therefore there is no reason for any country to back off anything that it has not yet done. As to the motives, I think we should assess that after the current situation is over.
Vi söker inte tillfälle till konfrontation med Sovjetunionen och vi begär inte att Sovjet ska ta tillbaka eller ändra något av vad de hittills gjort, sa alltså Kissinger. Möjligheten att följa den kurs som stakats ut i säkerhetsrådet och i det diplomatiska spelet mellan oss är alltjämt öppen. De åtgärder vi vidtagit på presidentens order är förebyggande till sin natur. De är inte riktade mot någon åtgärd som hittills vidtagits av något annat land och det finns därför inget skäl för något annat land att ändra något i sin inställning nu. Bo Holmqvist i Washington har lyssnat på Henry Kissingers presskonferens.
Förenta staterna motsätter sig att någon av stormakterna ingriper direkt i Mellanösternkonflikten. Och framförallt så motsätter sig USA att någon av kärnvapenmakterna introducerar trupper i krigszonen. Det betonade den amerikanska utrikesministern Henry Kissinger vid den här presskonferensen som slutade för ungefär en halvtimme sedan bara i Washington. Vi anser emellertid inte att vi befinner oss i en direkt konfrontation med Sovjetunionen, sa han alltså, trots att de amerikanska styrkorna världen runt befinner sig i stridsberedskap sedan i natt. Han sa att USA också hade avvisat tanken på en gemensam amerikansk-sovjetisk styrka i Mellanöstern och han hänvisade, men utan att vilja gå in i detaljer, till vissa sovjetiska trupprörelser och det egendomliga uppträdande som vissa diplomater hade visat under det senaste dygnet. Det är oklart om han därmed menade den sovjetiska ambassadören Anatol Dobrynin som igår kväll överlämnade en not till Kissinger. Det tycks alltså ha varit den som utlöste hela det spända läget och som sedan ledde till den amerikanska alerteringssignalen till trupperna världen runt. USA lanserar nu ett nytt resolutionsförslag i FNs säkerhetsråd, avslöjade Kissinger. Om detaljerna i det kan Arne Thorén berätta längre fram. Han befinner sig i FN-högkvarteret i New York. Kissinger sa emellertid i det sammanhanget att han ville ha till stånd en fredsstyrka utan deltagande av någon av medlemmarna i FNs säkerhetsråd. Kissinger gav en bred översikt över hela Mellanösternkonfliktens framväxt och försöken att skapa ett samförstånd mellan USA och Sovjetunionen under denna. USA har fortfarande hopp om att det ansvar för mänsklighetens framtid som stormakterna har ska leda till att fredssträvarna i Mellanöstern leder till framgång, sa han. Sovjetunionen har inte vidtagit några åtgärder som de måste backa tillbaka ifrån. Inget av deras legitima intressen hotas. Och vi har fortfarande hopp om att de diplomatiska ansträngningarna ska vara tillräckliga, sa Kissinger. Ända till igår så ledde vi i föreställningen att vi, USA och Sovjetunionen var ganska överens trots en del meningsskiljaktigheter. Så sent som igår eftermiddag så diskuterade jag, sa Kissinger, till exempel med den sovjetiska ambassadören om var tid och plats skulle kunna vara för förhandlingar mellan de krigförande parterna. Kissinger fick vid den här presskonferensen många hårda frågor som insinuerade att den amerikanska stridsberedskapen skulle ha vidtagits för inrikespolitisk konsumtion. Det vill säga att president Nixon på det här sättet skulle söka avleda uppmärksamheten från de gångna dagarnas bråk kring justitiedepartementet, de hemliga bandinspelningarna i Vita huset och den speciella Watergate-åklagaren Cox avskedande. Att man kan insinuera något sånt är ett exempel på i vilket tillstånd vårt land befinner sig, sa Kissinger. Vi gör utrikespolitik för framtiden och inte för väljarkåren. Och i ett annat sammanhang sa han på frågan om presidenten verkligen hade fattat ett rationellt beslut när han beslöt om stridsberedskapen. Presidenten fattade sitt beslut först sedan landets högsta ledning enhälligt rekommenderat åtgärden. Men Kissinger medgav att USAs inrikespolitiska kriser kanske kan ha påverkat Sovjetunionens ledare i deras aktioner. Man kan inte leva månad efter månad med den högsta regeringsmakten i ett kristillstånd utan att få betala ett pris för det på vägen, sa han. Det var en allvarlig ton som präglade Kissingers presskonferens. Han betonade alltså USAs fasthet
och att man inte tänkte ge sig för den sovjetiska utpressningen. Ett ord som man inte använde, men som rimligen kan sägas vara en sammanfattning av reaktionen i utrikesdepartementet i Washington. Här är Bo Holmqvist i Washington.
Ja, den amerikanska mobiliseringen gäller förstås också de amerikanska trupperna i Europa. I Västtyskland har USA ungefär 250 000 man och de senaste timmarna har rapporter från Västtyskland talat om att permissionerna för de här soldaterna har dragits in. Vissa amerikanska styrkor uppges också ha gått i beredskapsställning längs den västtyska gränsen mot Östtyskland. En rapport från Bonn kommer här.
Officiellt sägs ingenting på västtysk håll, både UD och försvarsministeriet förklarar man bara att amerikanska högkvarteret inte har någon skyldighet vare sig att fråga om lov eller ens informera om sina dispositioner så länge de inte har direkt NATO-sammanhang. Emellertid gäller det här tills vidare bara en bataljon, den första ur 36 infanteriregementet. Den har intagit beredskapsställning vid Friedberg norr om Frankfurt med skottriktning över den så kallade Fulda-klyftan mot DDR. Troligen ingår en sån åtgärd automatiskt i den alarmberedskap som har anbefallts inom USAs krigsmakt. Den kan också ha samband med de omfattande nattmanövrer som nu sedan en vecka tillbaka pågår på östtyska och tjeckiska sidan av gränsen och som speciellt avser att öva mobilisering på divisionsnivå. Bo Isaksson, Bonn.
Och så den Arne Thorén-rapport som Bo Holmqvist utlovade för en stund sedan. I FNs säkerhetsråd har alltså USA idag drivit linjen att man under inga omständigheter kan acceptera att några stormaktsstyrkor sänds till Mellanöstern. Arne Thorén.
I sin presskonferens i Washington meddelade utrikesminister Henry Kissinger alltså att USA var redo att, om det var säkerhetsrådets vilja, stödja de åtta icke-allierades förslag om att sända en FN-styrka till Mellanöstern för att övervaka vapenvilan. Men att detta förslag då måste ha tillägget att i denna styrka får icke ingå några trupper från någon av de fem permanenta medlemmarna i rådet. De åtta som tidigt i morse la fram förslaget om FN-styrkan här i säkerhetsrådet har godtagit det amerikanska förslaget och arbetat om sitt förslag så att det nu innehåller den begränsning när det gäller styrkans rekrytering som USA kräver. Rådets medlemmar bedrev sina konsultationer och förhandlingar utanför rådets sessionssal till klockan 18.20. Och diskussionerna gällde, enligt källor från den grupp som har lagt fram resolutionen, huruvida Sovjetunionen var villigt att ta förslaget med den amerikanska ändringen. Det har på olika sätt understrukit starkt i rådsdebatten det senaste dygnet att Sovjet skulle vilja finna en väg för att med vad som skulle bli internationell sanktion lansera egna styrkor eller åtminstone egna militära representanter i Mellanöstern. Sovjets ambassadör Jakob Malik gjorde till exempel natten till idag ett långt inlägg i vilket han diskuterade sammansättningen av den nuvarande styrkan av 242 FN-observatörer. Hälften av dessa förklarade han kommer från NATO-länder och inte en enda från någon öststat. Det har en stark känsla av, sa den ryska delegaten då med tydlig ironi, att det skulle gå att finna några öststatsofficerare som skulle kunna klara de sysslor som FN-observatörerna i Mellanöstern har. Det ryska inlägget kom lite plötsligt när det gjordes, men när man nu efteråt kan sätta in i sitt sammanhang så utgör det alltså klart en del av den pågående ryska diplomatiska offensiven att försöka placera egna trupper eller observatörer i krigsområdet. På amerikansk sida motsätter man sig även rekrytering av observatörer från stormakterna. En utökning av styrkan som begärs i den resolution som nu diskuteras skulle väl, säger FN-diplomater, komma att också rekryteras från stater som Tjeckoslovakien, Polen och eventuellt den nya FN-medlemmen Östtyskland. Säkerhetsrådet fortsätter sin debatt. Därmed åter till Ekot i Stockholm.
Tack, Arne Thorén. Vi har också talat med försvarsminister Sven Andersson om den senaste utvecklingen kring Mellanöstern. Sven Anderssons kommentar kommer här.
Vi anser inte att vi tvingas till någon höjning av beredskapen med de uppgifter som hittills föreligger om den så kallade skärpta beredskapen i Amerika.
Har ni gjort någon bedömning av läget, vad det kan bero på och hur det kan utvecklas?
Vi har skaffat oss informationer som vi tror är pålitliga om omfattningen av beredskapen och låter vår bedömning bestämmas av det för egen del. Bedömning om vad det har för betydelse i Mellanösternkrisen har jag inte möjlighet att göra.
Så ni bedömer inte det här som särskilt allvarligt med andra ord?
Det kan bli allvarligt, men ännu har vi inte, gör vi inte den bedömningen, och vi har just nu beslutat att inte höja den stabsberedskap som vi har sedan Mellanösternkriget började. En stabsberedskap i centrala och regionala staber.
Vad kan en fortsättning av den här konflikten i den riktning som nu antyds, alltså ett rent stormaktsingripande, få för konsekvenser för Sveriges del?
Ja, det kan få fruktansvärda konsekvenser. Det ska vi hoppas att det inte blir något stormaktsingripande i Mellanöstern. Personligen tror jag nog att man gör allt inom stormaktsledningarna för att undvika det.
Försvarsminister Sven Andersson intervjuades av Göran Rosenberg, och i och med det inslaget lämnar vi rapporteringen kring det amerikanska beslutet att försätta USA-trupper i stridsberedskap världen runt.